av djupare eviga sanningar. Och jag kan inte se de enskilda personerna som något annat än just symboler. Och för mig är det fascinerande med Wagners drama just att det beskriver integrationsprocessen, en människas och mänsklighetens mognad. Och då får alla handlingar, allt det där som händer som är så konstigt i Wagner, alla brottsliga handlingar, det får en helt annan dimension när man ser det som en myt. Att allting som sker, de dödar som sker, det är att man uppger utslitna illusioner, det är någonting man offrar av egot för att uppnå en högre visdom. Och då får det en helt annan betydelse, men myten som sådan får man inte glömma, tycker jag, att det är det som han använder.
Men samtidigt så finns ju psykologin där. Jag tänker på ett ställe som är väldigt intressant, och det är ju i Valkyrian när Sieglinde möter Sigmund och hon berättar om sitt ödsliga äktenskap med Hunding. Och det hela där stället som där hon beskriver sin situation. Allt var mig främmande, allt vad som låg mig nära blev främmande. Som om jag aldrig hade känt till det eller mött det tidigare. Allt är så frostigt över denna främmande omgivning, säger hon uttryckligen. Det är en beskrivning av alienation, av ett slags främlingskap i tillvaron. Som vilken som helst av oss som inte alls lever i mytens värld utan lever i vardagslivet 1994, känner igen ett slags förfrämligande som här plötsligt i musiken framför allt, men även i orden, är imponerande som psykologi.
Kan man känna igen sig själv också?
Ja, här menar jag det. Ja, på många andra ställen mer.
Men vi sa ju egentligen bara att det var Siegfried som var naiv. Inte är det så att de andra personerna i Nibelungens liv är naiv.
Våtan
börjar ju sin karriär med att sticka ut sitt ena öga och hänga 9 dagar i trädet för att få visdom.
Ja.
Mm. Nej, det var jag som sa det, och det gällde bara Siegfried.
Nej, men att man ser de olika personerna, gestalterna som delar av personligheten som också då så småningom ska integreras.
Men om man ser det här det perspektiv som du nu nämner här, och det är ett stora perspektiv, mänskligheten och så vidare, så visst är det då ett lite dystert perspektiv. Och jag tycker det som något stöter mig i det allmänna tänkesättet hos Wagner, det är den här buddhistiska inriktningen, den Schopenhauers gift som har gått in i det hela. Han säger på ett ställe, Wagner, att hans avsikt är att lära oss att dö. Och det upprör ju Nietzsche kolossalt. Jag tror att Nietzsches avstånd ifrån Wagner beror bland annat på denna väldiga pessimism som dyker upp. Att man ska ta avstånd ifrån världen. Det är egentligen också budskapet när det gäller Brynhilde.
Men han är ju revolutionär. Han vill ju omgestalta, han vill ju förändra, han vill ju frälsa världen rent av. Han vill ju spola bourgeoisen och ta fram de enkla människorna.
Jo, men samtidigt så är det ju väldigt dödsinriktat om man tittar på Nacht und Nebel. Natt och dimma.
Det är konstigt.
Vad är det som ska dö? Det är ju inte att man ska förintas, utan det är ju just det yttre, vårt ego, våra invanda illusioner, allt det som vi är fångade i. Det är det som ska dö för att komma djupare till det som då man kan kalla självet eller själen, eller hur man nu vill uttrycka det. Det som är vårt innersta verkliga jag, för att det ska leva måste allt annat dö.
Jo, det är nog riktigt. Att den tolkningen gör jag också ibland. Men ibland så...
Paulus skriver väl i Korintherbrevet, jag dör flera dödar varje dag, eller någonting sådant skriver han. Och det är just detta att man måste offra någonting varje dag av sin egen, sitt eget ego.
Vad är då guldet i ren? Är det den tanken det kanske? Att det du nu beskriver här, är det själva guldet i ren? Är det visheten det?
Ja, de djupa värdena längst in i människan, ja.
Guldet är ju makten.
Ja, nej, det är ringen. Ringen är makten.
Ja, men den är gjord av delvis av guld.
Ja, men guldet hyllas ju. Ta solglittret i ren där i musiken. Det tror jag, det menar han uppriktigt. Men ringen, den är ju farlig.
Mm. Men den smids ju av guldet.
Ja, den gör det. Den gör det. Mm.
Men i drömmen och i myten så betyder det ju ofta guld just ovärderliga skatter.
Ja.
Någonting som man vinner efter att ha offrat väldigt mycket. Har kämpat för att komma åt. Och men guld under vatten, eld under vatten betyder ofta just i myten och drömmarnas värld
utmärkt.
Integration.
Men när man gör en ring av det, då ringen, den sluter sig. Den, ringen är som begrepp någonting farligt, riskabelt. Titta, Fafner, han är en ring. Ordet betyder omfamnaren. Han sluter en ring kring allt det han äger. Och ringen, maktens ring, guldet skulle inte smidas till en ring. Då är det vackert. Men ringen, den är farlig.
Det finns ju två slags guld i Nibelungens ring. Dels det som vi ser i första bilden av renguldet. Dels det som Alberich sen låter sina slavar ta och hamra fram ur berget. Och då har vi alltså, det finns ett brott eller en spricka i konceptet av Nibelungens ring hos Wagner. Dels den revolutionära utgångspunkten, 1840 februarrevolutionen och hans umgänge med Bakunin och sådana ting. Dels då inflytandet från Schopenhauer, och hans koncept förändrades under arbetets gång. Först så stod väl närmast Wotan i centrum, men det blir ju småningom Siegfried som kommer att stå i centrum. Och arbetet förlöpte ju över ett kvarts sekel, så det kanske inte är konstigt att det förändras. Det har verkligen varit ett work in progress.
Wagners språk. Hur är Wagner som författare? Han har ju fått oerhört mycket mycket kritik och man har förlöjligat honom för att han är en dålig författare. En dålig poet med konstiga ljud och egendomliga liknelser och så här. Märker man, om det nu skulle vara så att Wagner verkligen är en dålig författare, en dålig textförfattare, märker man det på scengolvet?
Nej, jag tror att det är när man läser Wagner som man reagerar mot språk. När man väl står där och sjunger det så känns det levande på ett helt annat sätt. För att då är det ju...
Det känns riktigt.
Ja, just det. Mm. Tillsammans med musiken alltså, så blir det absolut någonting helgjutet.
Wagner hade ju då och då så hade han ju uppläsningar, läste upp sina texter. Och då kan man fråga sig, det lär ju ha varit ganska fascinerande för människor. Sannolikt så spelade han teater. Han kanske inte har sjöng då han hade till och med hade idén, musikaliska idéerna. Och det är bara att understryka vad Erik säger, att när man läser en sak, ja, då kan det vara lite av varje. Ungefär som man läser poesi. Det är en helt annan upplevelse än när man hör poesi. Ja,
Nietzsche berättade att när han träffade Wagner första gången så spelade Wagner på pianot hela Ragnarök och sjöng alla rollerna.
Med många närvarande pianister och sångare ibland dessutom.
Där skulle man varit med.
Vad säger Carl Göran om det här, om Wagner som textförfattare?
Ja, alltså det finns ju utomordentliga saker, nästan aforismer där, och rörande. Jag måste säga, han är ojämn skulle jag vilja säga, om det hänger ihop med att själva projektet är ju så stort. Jag vet, det finns väl inget operaprojekt som är så omfattande som Ringen. Det är ju mellan 15 och 20 timmar speltid ju. Det är ju märkvärt, och en sån utförlig text, att den då ibland spårar ur. Det finns ju komiska ställen där han följer ju lite grann av den allitererande ordningen som vi har i Eddan och så. Men vitsar lite tråkigt ibland. Men i stort sett, och som sagt på enstaka ställen, så är det ju bländande. Det kommer man inte ifrån. Man kan säga att Nietzsche skulle ju aldrig ha fallit för Wagner om inte det hade funnits en språklig kvalitet där som Nietzsche var fullkomligt hänförd av. Och om han sen bröt med Wagner, jag tror att innerst inne så älskade han Wagner. Wagner själv talade om ein tönendes Schweigen. Att de träffades ju inte, de brevväxlade inte, de skildes åt. Men det var en tystnad som dånade. Det vill säga en tystnad som, under vilken bägge två fortfarande hade kvar sina starka känslor för varandra. Och den är för Nietzsches del kopplad till språket och till musiken.
Men ingen som inte fullt och helt hängav sig åt Wagner kunde väl vara hans vän i längden. Det var väl det anspråket han ställde. Det var väl självutplåning han i stort sett begärde.
Visst, det gick ju inte an för Nietzsche att på det sättet underkasta sig. Men det måste ha varit lyckligt för Wagner. Han var 55 och så möter han då den 24-årige professor i grekiska i Basel, som själv är kompositör i Debussys riktning. Och Nietzsche är ju så lycklig, han ska ju göra allt för Wagner, han ska ställa upp, och han försökte ju samla in pengar till Bayreuth-företaget och så vidare.
Jag ska bara återigen nämna Thomas Mann som påpekar att han tycker att det är absurt att ifrågasätta Wagner som textförfattare, för att som musiker är han diktare, och som diktare är han musiker. Ja. Det går inte att det är meningslöst att kritisera honom.
Stolz zum Ringe geraubt, erzeugtest du gar den zähen Zauber im Reif.
Wer schuf den Tarnel, der die Gestalten taucht, wer sein Bedurfte, erdachtest du ihn wohl.
Was hättest du stimmen, Parlieb und Zustand mit Verstanden? Der Zauberring, sange den Zwerges zur Kunst.
Wo hast du den Ring, den sage mit Rissen in den Riesen? Was du los mit den Listen erlangt, es verweht.
Mit des Gnadenrat, mit der Glitter bluten Hausen, ihr gehört sie gar nicht, der Held ist selbst ihr Herr.
Ich zog ihn auf in die Zucht, zeige mir nun, bemühe und lass erlaubt, ich lahm meinen Lohn.
Mit des Gnadenzucht, will der Quint, mit die Säbe, die Knechten, Keck und Tübel, Gott, König sein, im reinsten Bund, werde der Ring geraten als dir, nimmer rings zu rüben in Herrscherei.
Behalt ihn denn, und hüt ihn wohl, den hellen Rhein. Sei du Herr, doch mich heiße auch Bruder, und meines Tages lustigen Tanz tausch ich in dir uns beide. Freunden taugt's, teilen die Beute wir so.
Teilen mit dir und den Tarnenar, wie schlau du bist, sicher schlief ich niemals vor den Schlingen.
Selbst nicht tauschen und nicht teilen, wer soll ich dir ganzen Lohn gar nichts wirst du mir lassen?
Nicht verleihen, nicht einen Adels, was sie mir nehmen.
Wie der Licht am Tagen, soll in den Tagen nichts teilen. Gegen dich und Bürger schicken zum Rat, das Recht entschwirrt der Asche, hey, der Recht, ein Brüderchen, dick!
Vi sitter hemma i vårt vardagsrum. Richard Wagner har blivit en världsmedial person utan jämförelse, kan man nog säga, i den konstarten. Men vad sa han en gång när han började? Hans första ringenprojekt innan han hade komponerat, kanske till och med diktat färdigt, det var att blev det här någon gång färdigt, då skulle det framföras, det skulle uppföras en ganska enkel teater. Dock inte för liten, för folk vill han säkert ha. På Renstranden. Det skulle vara ett antal föreställningar för det enkla folket. Därefter skulle teatern brännas ner och partituren brännas upp. Mm. Vad har hänt med detta och vad skulle han ha sagt idag som den superkommersialiserade människa han är? Det är symbolen med allt detta. Vad det kostar. Vad en solist kostar för att sjunga en roll där nere och allt detta. Vi kan bortse från hela nazistepoken för en annan sak. Men vad har det blivit av det enkla? Han ville alltså fånga den människan som var oanfrätt av det besuttna och det kommersiella. Och han är dess största profet. Ofrivilligt naturligtvis. Vad skulle han ha tänkt idag, tror du?
Ja, han började ju själv marschen bort ifrån den här idealistiska synen. Så naturligtvis speglar hans då socialrevolutionära patos. Jag hänvisar nyo då till februarirevolutionen som betydde väldigt mycket för honom. Han var ju själv en av ledarna för upproret i Dresden ett år senare. Och inte för inte var han efterlyst med ett pris på sitt huvud. Men han som de flesta andra av oss förborgerligades väl och så småningom kom han då att förankra det hela i Bayreuth och inrätta då världens första fortfarande existerande festspel. Jag tror att det är naturligt. Och vad han skulle ha sagt, ja, det är väl så, han skulle väl ha sagt ja, det finns avarter alltid.
Men du vet, till det första festspelet då skulle han ju helst ha sett att folk kom som inte kunde betala för sig, för de skulle få gå in gratis. De skulle till och med få gratis resa dit och inackorderas gratis, för han ville nå de som aldrig varit närmare detta. Mm. Sen kunde han ju bara vara med om tre ringen för föreställningar då första gången, och sen i en Parsifal eller några Parsifal föreställningar. Mm. Sen var han borta från det. Sen har han ju exponerats av alla andra människor. Eller skulle han ha glatt sig? Skulle han tycka att det här var rätt festligt i alla fall?
Han skulle ha sörjt över att det inte blev den besvärjelse som han hade tänkt sig. För det är ju besvärjelseidén som ligger under denna föreställning om vad man skulle bränna upp partituret. Och det en enda gång, eller säg någon gång, och sen fini. Mm. Det skulle kraften i det på något sätt trollmässigt förändra världen. Det blev ju inte riktigt så. Och visst förändras han ju kolossalt med Parsifal, och det går en helt annan riktning. Särskilt Siegfried-gestalten, det tycker jag är det fortfarande en unge Wagner på något imponerande sätt.
Professorn och tonsättaren Gunnar Bucht, författaren och Nietzsche-kännaren Carl-Göran Ekewald, operasångaren Erik Sedén och radioproducenten Jan-Lennart Höglund i samtal om Richard Wagners Nibelungens ring. Ett helt outtömligt samtalsämne. Wagner var alltså nyskapande vad gäller ämne och textbehandling. Men den allra viktigaste nyskapelsen ligger ändå i hans sätt att behandla orkestern. Och det här har ju många forskare fördjupat sig i. Bland andra den danske Lars Ole Bonde, som skriver om det i sin mycket innehållsrika bok Runt om ringen. Med Beethoven som förebild ville Wagner skapa en symfonisk opera. Symfonisk musik är ju baserad på musikalisk bearbetning av teman och motiv. Åtminstone på Wagners tid var symfonin en stor berättelse som i musikaliskt språk skildrar en komplex utvecklingsprocess. En presentationsdel introducerar först några viktiga teman. I en genomförings- eller modulationsdel bearbetas de sen och förs framåt till någon form av konklusion och kommer till ro i en reprisdel. Men Wagners symfoniska opera är som en genomföringsdel utan vare sig presentation eller repris. Den riktar sig heller inte framåt utan bakåt. Musiken påminner om det som har varit. Ringen är ju ett jätteverk. Den har över 15 timmars speltid. Och för att få en enhet över alla dessa timmar byggde Wagner upp det kring ett antal återkommande teman, vart och ett förknippat med ett speciellt element i dramat och utvecklat under dramats gång. Teman som är ett slags musikaliska namnskyltar, men som framförallt också visar den psykologiska utvecklingen i dramat. Wagner själv betecknade dem som känslouttryck. Genom att följa dem följer vi också känslorna genom dramat. Wagner själv kallade dem inte ledmotiv. Han skrev om plastiska känslomoment, känslovägvisare och anings- eller erinringsfulla melodiska moment. Forskarna har räknat till cirka 120 olika sådana motiv. Och det finns många guideböcker som beskriver vart de hör och vad de står för. Problemet med sådana bruksanvisningar är att man lätt får intrycket av att Wagner har lagt ett 15 timmar stort pussel av alla de här småbitarna. Men så är det förstås inte. Motiven uppträder sällan likadant från gång till gång utan förändras och utvecklas beroende på sammanhanget. Formen är öppen och har betydelse för både det psykologiska innehållet och den symfoniska helheten i musiken. Med hjälp av dessa motiv kan orkestern berätta för lyssnaren sånt som personerna på scenen själva inte vet. Den kan också skvallra för lyssnaren vad personerna på scenen tänker på men kanske inte vill tala om. Som när Siegfried kommer till Gibichungarnas borg. Han kommer där så öppet och troskyldigt och hälsas med välkomnande ord av Hagen. Det låter vänligt, men orkestern vrålar ut teman som hör till jättar, ringens förbannelse, svek och förräderi. Och visar därmed tydligt och klart att Hagen inte har rent mjöl i påsen. Men Siegfried hör ingenting, han bara travar på. Och när sen Siegfried har dödats av Hagens spjut bärs hans kropp hem till borgen. I den tragiska musiken rekapituleras hela hans liv med motiv om Völsungar, Sigmund och Siglinde, Brynhilde och ringens makt. Det är storslaget och gripande. Och kanske detta är ringens slutliga budskap. Att en värld som bygger på utnyttjande av andra och på ond makt måste oundvikligen falla. Oberoende av vilket statsskick som sitter vid makten.